Vetenskapsrådet och historia befinner sig uppe på en gräsbevuxen kulle med en strålande utsikt över Kungsbacka fjorden. På andra sidan så vilar Onsala halvön och här ute i fjorden så guppar både svanar och en och annan båt så här på den tidiga höstsäsongen. Det här är platsen för en medeltida borg, Hunehalsborg, som det nu inte finns många rester kvar ovanför jord att se. Men det pågår arkeologiska utgrävningar och det är det som har fört hit Vetenskapsradion Historia. Rose-Marie Eriksson, du som är projektledare för den här utgrävningen, du får börja med att försöka etablera, tänker jag, den här platsen som idag är så otroligt vacker. Man ser att den har betats alltid då, kanske utav får här uppe. Det är kort gräs, det är fina små träd och buskar, rönnbären lyser rött här nere. Och utsikten framförallt slås man ju av. Man ser Västerhavet här borta i solglittret. Men alltså, vi ska tillbaka till 1200-1300-talet som det här programmet handlar om. Vad var Hunehals för någonting då?
Det var en politisk medelpunkt i norra Halland. Och norra Halland var ett grevskap som greve Jakob hade ärvt utav sin farfar Nils Valdemarsen, som var frillosson till kung Valdemar Seier. Mm.
Du pratar om danska kungar, danska grevar, den greve Jakob då som tillhörde den danska eliten, får man säga då, på 1200-1300-talet. Han satt här, lät bygga vad man begriper, eller kanske någon äldre släkting till honom, ett starkt fäste på den här platsen. Varför valde man just den här platsen då, tänker du?
Ja, på den tiden så var det ju tullar man var ute efter. Sedan var norra Halland var väldigt bördigt, så det var bra ur skattesynpunkt att få in mycket pengar på det viset. Eller mycket pengar, mycket gods eller varor. Och det var helt enkelt en attraktiv plats även för den norske kungen, som hade grevskapet norra Halland gick upp till Göta älv, och den norske kungen hade bligat ner häråt från Bohuslän och ville ha norra Halland också. Så att det var väldigt attraktivt. Mm.
Ja, och strax bakom skogsranden där någorlunda, om vi blickar österut, så är ju Sverige med den svenska medeltidskungen då. Så att vi befinner oss ju, om vi rör oss i 1200-1300-tal, i ett nordiskt maktstridsforum verkligen. Det var hit både den danske och den norske och den svenska kungens ögon riktades. Norra Halland inte minst var en plats som alla ville ha.
Ja, det stämmer. Sen när greve Jakob blev fredlös 1287 så flydde han ju hit med hela sitt bohag, men med sin familj och sina soldater, och vände sin hog till den norske kungen. Mm.
Och då blev väl Hunehals, tänker jag, när greve Jakob, som du säger, han blev fredlös. Vad han hade gjort var att han och några kumpaner hade huggit ihjäl den danske dåvarande kungen då, Erik Klipping, med en väldig massa knivhugg, och då så flydde han hals över huvud, får man säga då, hit till Hunehals. Då måste det ha varit nästan lite grann som ett sånt, vad vet jag, rövarnäste här, när han då som fredlös var herre över Hunehals.
Ja, de räknades som rövare, de här åtta som blev dömda till fredlöshet, och det var ju den högsta eliten inom den danska väsendet, och de rövade verkligen så mycket de kunde. De tog skepp i beslag och de gjorde strandhugg på danska kusten så mycket de kunde. Kanske inte han personligen, men hans mannar hjälpte ju till att dra hem skatter. Och sen slog man ihjäl lite folk och tog lite fartyg på vägen när man ändå höll på. Mm.
Och vi ska inte gå in, för det har vi inte tid till, alla de politiska och också släktfejder som förekom då under den här tiden. Vi kan konstatera att greve Jakobs herresäte så småningom hamnar hos en Erik, som inte är vilken Erik som helst. Han är då svensk hertig. Och en i den här, ja, för de flesta historiskt intresserade, ganska kända maktkampen då mellan Birger, kung Birger, och hertigarna Erik och Valdemar. Och då har vi historier som Håtunaleken och Nyköpings gästabud. Vi är alltså i tidigt 1300-tal. Och just den här Erik, också mest känd får man säga då ifrån Erikskrönikan, det här väldigt, väldigt kända svenska medeltidsdokumentet. Han tycks ju ha den här platsen, Hunehals, och hela, man säger så, norra del av Halland, Bohuslän, Västergötland till exempel, som ett eget hertigdöme, där han verkligen, som ett eget land egentligen.
Det var ett eget land som han styrde. Och tillsammans med sin gemål då, prinsessan Ingeborg av Norge. Det skilde väl en 20 år i ålder på de här minst. Mm. Och det var här som, här eller i Varberg eller i Åkershus. Vi vet ju inte var barnen föddes. Magnus Eriksson och Eufemia Eriksson.
Mm, Magnus Eriksson som sen skulle bli kung i Sverige. Han har nästan rekord, tror jag, suttit längst under bland de svenska kungarna. Ja.
Han har väl inte gått i historien som någon stor riksbyggare, men han avskaffade träldomen i Sverige, så det var väl inte dåligt, för det gjorde han 100 år efter de hade gjort det i Danmark. Mm.
Och den här Erik, hertig Erik alltså, han verkar ha varit en väldigt skicklig maktspelare som lyckas karva ut då ett eget hertigdöme mitt emellan då, i skärningspunkten verkligen mellan de här tre rikena, Danmark, Sverige och Norge. Här sitter han och här sitter hans Ingeborg. Och när han själv går ur tiden så är det ju inte minst Ingeborg, vad jag begriper, som kvinna sitter och har den här väldigt viktiga maktpositionen i nordisk historia.
Ja, och Ingeborg är ju uppvuxen i den här politiska striden och mycket kunnig, eftersom hon är duktig på att ta makten själv när hon blir änka. Och hon är ju kungamoder. Och styr och ställer. Hon startar flera inbördeskrig, kan man väl kalla det för. Och hon bestämmer ända till sonen blir myndig. Mm. Och sedan så gifter hon om sig med huvudsmannen på Varbergsborg. Så att Varbergsborg var ju en av favoriterna som Ingeborg använde. Hunehals kommer i skymundan, men vi har skrifter som är gjorda, eller underteckningar som är gjorda här på Hunehals helt enkelt.
Man tänker ju då, om väggarna kunde tala, de här resterna av väggar som vi ser, det är några schakt runt omkring oss här som håller på att grävas ut, som alltså har sett då en gång i tiden då, dels greve Jakob, hertig Erik och hans Ingeborg, alltså hur den här platsen på en väldigt naturskön halvö i Kungsbackafjorden en gång i tiden hade den här centrala positionen i Nordens historia.
Ja, det har den absolut haft, men den har fallit i glömska och till slut så trodde människorna runt omkring här i Kungsbackaområdet att det bara var en sägen. Och det är det vi i föreningen Hunehalsborg försöker lyfta fram nu, och vi har ju verkligen bevisat detta. Mm. Så i framtiden hoppas vi att det ska bli en plats där folk kan komma på besök och uppleva hur det har varit här en gång i tiden.
Det säger alltså Rose-Marie Eriksson, projektledare vid utgrävningarna här på Hunehalsborg. Med här uppe på den här ståtliga kullen så finns också Anders Håkansson. Du är arkeolog vid Kulturmiljö Halland. Och vi står ju här, Anders, vid ett av alla schakten som är upptagna här. Det är, det är mängder av arkeologer, inte minst amatörarkeologer som vi ska återkomma till i programmet, som hjälper er med de här utgrävningarna. Men om du ska försöka som en arkeolog då förklara vad det egentligen är vi tittar på. Vi har ju hört Rose-Marie berätta om 12- och 1300-talets Hunehals här, men för en lekmanögon är det ju bara en hop stenar i någon sorts två pingisbord stor schakt här nere. Vad är det här för någonting egentligen?
Ja, men vi står ju högst uppe på borgkullen och det övre borgårdsområdet där borgens huvudbyggnad har stått.
Ja, den perfekta platsen får man säga, så precis. Utsikten och så.
Ja, det är utsikt över hela Kungsbackafjorden och man ser ända in till Kungsbacka stad. Mm. Så det här är ju en plats man har valt för att kontrollera fjorden och hitta ett bra ställe där man kan skydda sig.
Alltså perfekt att försvara.
Ja, precis.
Ja. Ja, för det är ganska branta slänter neråt här. Ja.
Det är en helt perfekt plats. Så genom att gräva en liten vallgrav runt mot land så har man fjärmat sig helt från land, har vatten runt hela borgen. Mm. Så ett perfekt skydd.
Ja, och det ser vi ju nu va, lite grann. Här nere står bilarna parkerade, det är små klipphällar som har kommit till dagen här nedanför. Det är en 15-20 meter under oss, känns det som någonstans. Och där, det är land nu, men det är sankt ser man, så där var vallgraven då.
Ja, precis. Och vatten stod lite högre om vi går tillbaka än 500-700 år, så stod vatten lite högre. Så det har ju varit mer vatten runt holmen än vad det är idag. Mm.
Men jag tror många radiolyssnare kanske ser liksom filmer som Ivanhoe och sådär framför sig. Och det är väl mycket kulisser kan jag tänka mig. Men de borgar som man ser framför sig, liksom Hollywoodfilmerna ifrån medeltiden. Det är mycket sten, det är krenelerade murar och sådär. Och det är små gluggar för pilbågs- och armborstskytte. Vad var Hunehalsborg för någonting?
Det har varit en sån klassisk riddarborg. Absolut. Med höga torn och ingen byggnad i trä som man trodde först innan vi började gräva här. Det här var en träborg. Det här är en rejäl borg med murar och tegel och höga torn.
Ja.
Och här uppe där vi står nu har vi då huvudbyggnaden som har varit säkert 14 meter bred. Sen hur lång den är, det vet vi inte riktigt.
Det är ett stort stenhus då, får man säga.
Precis, absolut. Ja. Och det är väldigt tjocka murar, ett par meter minst. Det är det vi har på att titta på nu.
Och du nämner torn också som har reser då ännu högre upp nu.
Ja, absolut. Ja. Och den här huvudbyggnaden kan också ha varit ett torn. Alltså som har varit i flera våningar. De som varit i Helsingborg, den klassiska kärnan som just är där. Den består ju av, det är ju torn. Men där är ju liksom bostad och där är riddarsal och där är köksdelar. Allt i ett. Så det kan ha varit så här också.
För om du ska hjälpa oss att förstå då, man kanske då tänker åt igen med Ivanhoe-filmen kanske i bakhuvudet någonstans, att en borg, det är i huvudsak då en militär försvarsanläggning kanske.
Ja.
Men vad jag begriper så har ju borgar av den här typen också alltid haft mångdubbla funktioner. Alltså det är en statusplats där kungar och grevar har vistats och bjudit till fest. Man har också haft en mängd sådana världsliga verksamheter här. Skothästar, gett mat till sina soldater och vad det nu kan vara.
Och även bedrivit handel kan man också ha gjort här. Och sen så kontrollerade man ju ett stort område, ett helt landskap. Och från den här borgen kontrollerade man ju halva Halland som var ett litet eget rike faktiskt vid den här tiden, 1200-1300-talet.
Så det här största stenhuset då, vad ska man tänka, här satt då till exempel greve Jakob eller?
Ja, det gjorde han. Och hade möten och hade hela sitt gemak här.
Ja.
Och han har ju spelat tärningar, vi har sett, vi har hittat tärningar till exempel, så de har ju roat sig också.
Ja.
Och vi hittar ju väldigt mycket slaktavfall, alltså från köket. Alltså.
Ja, det var lite, ligger en liten hög här. Ja. Här är det då djurben.
Ja.
Ska inte gräva runt för mycket, men det är ju mängder. Vad är det här? Är det ko och får? Och...
Det är lite blandat. Det är ko och det är får och vi har även häst. Så det, vi hittar ju enorma mängder just i den byggnaden vi har framme. De lämnar där är det, kommer ju mycket avfall. Så vi tror att det är köksdelen helt enkelt.
Ja, som har tillrätt slottsmåltiderna. Ja,
och vi hittar ju tegel och vi funderar på om det är tegelgolv eller om det är delar av ett fundament till en eldstad helt enkelt.
Ja.
För det är sönderbrutet här så vi kan inte se om hur långt den har sträckt sig, den här tegelgolvet. Men det ska vi titta på nu.
Och då tänker jag, som du berättar, att borgen har bland annat då haft funktion av att kontrollera den här delen av norra Halland.
Ja,
kunna driva in skatter förstås från bönderna runt omkring som ofta har bestått, inte i pengar utan i de här korna och fåren och vad det var som man då har tillagat här.
Ja, och sen har man kontrollerat handeln också. Det finns ju i skriftliga källor, tyska köpmän klagar ju på att det är sjöröveri här.
Ja.
Och det är bland annat greve Jakob, det är ju anklagad för det. Att ta köpmännens varor utan att betala för sig. Så de klagar ju då till den norske kungen. Så han får lite på näsan där för han ska skärpa till sig.
Ja, vi hörde Rosmarie berätta att greve Jakob ju var ju fredlös i Danmark. Ja. Och han verkar ju då ha nästan tagit till sig den här rövaridentiteten verkligen.
Ja, absolut.
Ja. Min bild som lekman var att kanske Sverige hade rätt skruttiga borgar från den här tiden. Att det var mer eller mindre någon liten träpalisad och inte så mycket mer. Den här bilden som du målar upp då av en mäktig Ivanhoe-borg här på en liten udde i Kungsbackafjorden. Det är fascinerande.
Ja, och den här med lite i skuggan av Varbergs fästning som alla i Sverige känner till. Den här har varit likvärdig den, alltså ursprungligen. Så det är ju enligt sägnen så är att den här borgen byggs för att vara en tillfällig tillflyktsborg medan greve Jakob bygger Varbergs fästning då. Men sen när vi gräver så ser vi att det är inte alls så. Detta är ju en bastant borg alltså. Och vi kan ju se att här är ju fynd fram i 1400-talet. Sen den har ju stått längre än vad de skriftliga källorna säger också. Det tar ju slut där någon gång 1328. Sen försvinner den här historien. Men vi kan se på lämningarna här att den har ju levt kvar ett tag till.
Ja, det är ett resultat utav era utgrävningar här. Det här är tredje gången ni återvänder till den här platsen ska vi säga. Därför att de historiska skriftliga källorna, de berättar att Hunehals, den första gången som den uppträder i källorna, det är någon gång sent 1200-tal. Och sen så försvinner den då ur samma källor 1328. Men det ni visar arkeologiskt är att det har stått någonting här längre, både innan och efter.
Ja, och innan är ju mer spännande. Det vi har kvar nu här, vi har grävt här tre gånger, men vi har aldrig grävt i botten någonstans. Så det vi har kvar nu att se, finns här något äldre? Vi har ju vissa fynd som går tillbaka i 1100-tal. viss typ av keramik som finns under 11, 12 och 13 och så, men vi kan inte vara riktigt säkra. Så vi behöver hitta lämningar nu som kan bekräfta, för jag tror ju att den här borgen har funnits redan före greve Jakob faktiskt. Han kommer till en borg som man kanske befäster extra eller bygger ut. Det är vad jag tror, så får vi se.
Och slutet då, Rosmarie berättar ju om den här extremt stormiga perioden som Hunehals har sin storhetstid under, alltså det här sena 1200-talet, tidiga 1300-talet. Alltså, ser ni någon spår av de här striderna som ju uppenbarligen verkar ägt rum här? Jag vet att ni har hittat armborstboltar till exempel.
Ja, precis. Från smeden kan vi säga att man har tillverkat mycket vapen för att försvara sig. Sen har vi kan ju inte säga att vissa delar av borgen har rivits på grund av krig, det kan vi inte säga. Men just att man har rustat sig med vapen, kan vi säga. Och sen är den ju rejält befäst alltså. Med rejäla, det måste ha varit en ringmur här högst upp, och sen har det varit en, lite nedanför så har det varit en mellanborg. Sen kommer man allra längst ner med vallgrav och en förborg, så det har varit liksom många skyddsvallar innan man kommer upp högst upp på det allra heligaste här uppe, så att säga.
Exakt, det är liksom en sån som koncentriska cirklar eller någonting. Och kommer man då från andra hållet, från parkeringsplatsen där nere, så ska man då över de här vallgravarna genom förborgen här nere, och så är det en vallgrav till, och sen så runt och upp de här branta sluttningarna till platsen där vi står på nu. Det är, ja, man undrar hur det
har
gått till.
Ja, men den har ju alltid klarat sig. Den har ju blivit attackerad både av danska och svenska. Men den har alltid klarat sig, så den har ju fyllt sin funktion väl.
Ska vi gå ner till förborgen då? Jag ser att det står gott om arkeologer, inte minst de här amatörarkeologerna där nere. Det ser ut som att de har hittat något spännande i schakten där. Vi har kommit ner till förborgen då. Här är det aningens plattare, och vi ser då den här höga kullen vi stod uppe på höjer sig där borta i söder. Anders, vad är det här för plats då? För här ser man att det också har stått mängder av hus.
Ja, det här är borgens media som vi lyckats hitta, vilket är spännande. För det var ett av målen att vi skulle försöka fånga en del av borgens ekonomi, och den brukar man hitta på i förborgen. Där finns ekonomibyggnaderna. Så här har varit mycket folk.
Och det ser man inte minst på den här väldigt svarta, mörka jorden här. Här har det eldats helt enkelt för en 700 år sedan.
Ja, och vi hittar slagg som visar att man har smidit järn här, och väldigt många metallföremål. Vi har hästskor, vi har armborstpilar, vi har olika former av bälten och beslag och väldigt många föremål. Så det är roligt.
Om man ska måla upp bilden av just den här platsen då, för det är kanske en del av ett borgkomplex som man ofta kanske glömmer bort, och som återigen då i de här Ivanhoe-filmerna inte får så mycket uppmärksamhet. Men då får vi tänka oss att vi står i någon liksom del av borgkomplexet som inte är lika starkt befäst då, under den här huvudborgen, men där det mesta av verksamheten kanske ändå har pågått.
Ja, precis. Så det var väl ett område som Ivanhoe bara red igenom på väg upp högst upp på borgen, så att det får man bara se en glimt av i filmerna. Här är det mycket folk och här är det mycket aktivitet.
Vad händer här då?
Nej, men man hade väl förråd här med all matförsörjning, och man kan tänka sig stall för alla hästar, och soldaterna bodde kanske här nere också.
Det är nästan som en liten by, eller?
Ja, det blir det, absolut. Och man kan tänka sig också att en viss form av handel kunde ha förekommit här som en liten marknadsplats också.
Och den här bilden som du också målar upp då, och Rosmarie, av borgar vid den här tiden, inte minst specifikt då Hunehals på den här platsen av Skandinavien. Satt man på en borg som den här greve Jakob, egentligen fredlös, men satt han här, då blev han som en liten småkung eller någonting. En borg var ju värt extremt mycket om man kunde kontrollera den.
Absolut, och han hade ju faktiskt mer än en. Han hade både två eller tre borgar, så att han blev ju en mäktig person fast han inte var kung. Så att han hade sitt eget lilla rike här.
Det är liksom borgarnas tid verkligen vi rör oss i.
Absolut, absolut. Och i Danmark heter det ju också borgarkrigstiden, beskrivs det som. Så det är verkligen så.
Ändå, utav alla år som jag har sysslat med vetenskapsstudier och historia, så är det inte så många borgutgrävningar jag har varit på. Vad behöver vi veta mer egentligen om de här nordiska borgarna, tycker du?
Nej, men det är vi, som du säger, vi vet ju egentligen ingenting. Alltså, de nämns ju tillfälligt bara i skriftliga källor, eventuellt vem som har bott här, men hur de fungerade i det medeltida samhället, det vet vi inte mycket om. Och det kan vi ta reda på genom att och gräva ut dem helt enkelt.
Och det är du, och du har några kollegor med dig som är arkeologer eller mitt i sin arkeologutbildning, men runt omkring, och som vi hör lite tjoa och kimma här i bakgrunden. Det är alltså det vi kallar för amatörarkeologer, vanligt folk som har lockats till den här vackra platsen i norra Halland för att då själva få skrapa med skärslevar och spadar och allt vad det är och pensla i jorden. Hur viktigt är det i den här utgrävningen?
Nej, men det är ju ett av syftet med de här utgrävarna. Liksom dels har vi den här forskningsbiten, men också vill vi skapa intresse hos allmänheten för historia och arkeologi. Och vi har ju märkt att just i år är det ett enormt intresse. Och vi är ju över 60 som är på den här grävningen. Och idag är vi 70 tror jag. Det kommer en skolklass helt plötsligt som vill vara med också. Så att, vi bjuder in alla.
Ja.
Så vi tycker det är roligt och det är viktigt att skapa intresse och förståelse för vår historia.
Mm. Och det går snabbt också, tänker jag, när ni är så många.
Jag är lite chockerad. Att vi behöver öppna upp nya ytor varje dag för att folk gräver som galningar helt enkelt. Det brinner inom dem. De vill vidare hela tiden, så de blir nästan förbannade när vi stannar upp för att göra. Vi måste ju dokumentera samtidigt. Ju. Men de vill bara gräva vidare. Så att
det får inte gå för snabbt.
Nej.
Det säger alltså Anders Håkansson vid Kulturmiljö Halland. Jag rör mig bland amatörarkeologerna då. Här har vi en av er allihopa. Jag går ner på knä här också. Ni har sånt skönt liggunderlag så att man inte behöver göra sig illa på knäna. Vad heter du?
Jag heter Elisabeth Ingemarsson Nilsson.
Vad gör du här i gruppen?
Ja, under 2 dagar så hjälper jag till och gräver och lär mig en massa av mina kollegor här och arkeologerna.
Har du grävt förut?
Nej, aldrig.
Nej, inte mer än i trädgården eller något sånt där?
Ja, precis. Ja. Där gräver jag mycket kan jag säga.
Hur skiljer sig det här då? Du har olika verktyg framför dig. Alltså, trots att jag har bevakat det här området så länge så vet jag inte ens riktigt vad allting heter. Men hur är det att bli arkeolog för några dagar?
Det är jätteroligt och väldigt lärorikt. Och jag känner hela tiden folkbildning när jag är här. Människor som kommer och tittar och vi som samtalar och hjälps åt. Och några är väldigt erfarna och hjälper oss som kommer och är nya. Så det är fantastiskt.
Mm. Det verkar ju också finnas ett spänningsmoment förstås i det här. Och precis i den här lilla jordytan som vi tittar ner på här så har du hittat rester av den här borgens krigiska historia, vad begriper.
Precis, det var ju en pilspets eller en armborst. Bult har jag fått lärt mig att den heter. Och först vet man ju ingenting. Man bara förstår att det är någonting i järn. Och så börjar man att pensla och skrapa. Och så ser man till slut med hjälp av arkeologerna och de andra här vad det då är för någonting. Så det är ju jättekul alltså.
Ja, men hur känns det egentligen då? En 700 år gammal rostig armborstbult som du säger. Hur känns det när du liksom plockar upp den första gången på så lång tid i jorden?
Alltså det känns ju högtidligt skulle jag säga. Och jag tycker också att det är så viktigt att vi lär oss mer av vår lokala historia. Vi behöver veta det för att förstå hur allting hänger ihop. Och att man hela tiden lär sig om. För jag tänker så här att om man kan någonting om historien, då är man också intresserad av framtiden och vad framtiden för med sig.
Solen glittrar fortfarande över Kungsbackafjorden. Rosmarie Eriksson, alltså du som är projektledare för utgrävningarna här vid Hunehals. Vilken fantastiskt vacker plats det här är. Hur känns det när ni nu för tredje gången i rad håller på att gräva ner på den här platsens historia?
Det är en fantastisk känsla, och vårt mål det är ju att skapa en turistattraktion där friluftsliv och historia blandas, och jag tycker att vi börjar lyckas med det nu faktiskt.
Mm. Och här har nu många utav amatörarkeologerna satt sig för att dricka lite välförtjänt kaffe och fika lite med dina hembakta bullar. Alltså det är ju fascinerande det också, att så många flockas för att då, helt utan ersättning förstås, hjälpa till med det här arbetet.
Ja, det enda är att de får stå för middagsmaten själv. Sen så bjuder föreningen på fika.
Och med risk för att låta som en stockholmare då, som jag ju kanske alltid gör i många öron. Men alltså Varbergs fästning känner man förstås till. Och där har vi också greve Jakob som jag pratat om som en viktig person. Den är ju säkert välkänd för många runt om i landet. Hunehals har de flesta som lyssnar på det här programmet säkert aldrig hört talas om. Nu sätter ni den här platsen ännu mer på kartan. Jag tänker överhuvudtaget hur mycket Hallands historia kanske då får en ny berättelse när man då riktar strålkastarljuset mot den här platsen. Vad tycker du?
Jag hoppas verkligen att barn i dagens skolor, särskilt här i Halland, får lära sig att vara stolta över sitt danska påbrå. Som vi faktiskt har. Vi har varit danskar längre än vi har varit svenskar.
Och också att förstå hur den här medeltidshistorien på den här platsen har varit så central i formerandet utav både Danmark förstås, men också Sverige och Norge. Det här är liksom en plats som angår alla de här ländernas historia.
Ja, det är ju en knutpunkt, och vi har ju en kung då som föds kanske inte här, vi vet inte exakt platsen, men som har stor betydelse och som är kung både för Norge, Sverige och norra Halland. Och det är väl den kung som har regerat längst utav alla våra kungar egentligen.
Från Magnus Eriksson.
Magnus Eriksson, frånsett våra nuvarande.
Värt att minnas.
Det är värt att minnas, verkligen.
Det säger Rosmarie Eriksson, projektledare för utgrävningarna vid Hunehallsborg i Halland. Och du hörde också arkeologen Anders Håkansson vid Kulturmiljö Halland och amatörarkeologen Elisabeth Ingemarsson Nilsson. Och det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1, där det nu blivit dags för en helt ny programpunkt. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. Vi behöver blicka bakåt för att kunna se framåt. Och Vetenskapsradion Historia har därför samlat ett historikernas och arkeologernas dream team för att ge perspektiv på samtiden. Välkommen säger jag till panelen. Arkeologen och museikvinnan Kristina Ekero Eriksson, historikern och bödelexperten Annika Sandén och arkeologen och urtidssexologen Jonathan Lindström. Välkomna.
Tackar.
Tack.
Och vi börjar direkt. Vi hör ju nu alltså Abbas nya Don't Shut Me Down som tog världen med storm när den släpptes för några veckor sedan. Abba är tillbaka. Men hur kommer det att gå och hur har det gått med tidigare såna här comebacker? Kristina, är du någon sån ABBA-tjej eller vad?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Det uppmuntrades inte riktigt det här med popmusik i mitt hem.
Du har inte stått som du tydligen har gjort då, Annika, med hopprep som mikrofon.
Ja, vi sjöng allas ABBA-låtar och vi var tre i våran lilla grupp, så att vi var alla på en gång kan man säga.
Du var inte
Björn och Benny dock.
Nej, men någon utav dem där, men ja, oklart precis. Exakt vilken ja. Då. Vad tycker ni om den här då förresten?
Ja, lite trallvänlig, lite sådär, inte alls det här poppiga, raffiga ABBA.
Nej, det har hänt
som jag lite gillade.
Ja, 40 år i lång tid. Jonathan, vem var du, Björn eller Benny?
Jag var väl ganska diffus som person själv, däremot var jag lite förtjust i Agneta i den här blåbärsdräkten.
Jaha.
Och jag hade då det motsatta problemet mot Kristina. Det var lite, jag hade proggiga stora syskon så att jag fick inte lyssna på ABBA.
Nej, gud, då var det fult med ABBA. Men Kristina, ni ska ju då som paneldeltagare kommentera samtiden med hjälp av historia och arkeologi. När nu ABBA gör en comeback efter 40 år, vad tänker du på vad det gäller comebacker? Har du någon favorit?
Ja, det har jag faktiskt. Det är högens återkomst. Ja, inte högen.
Nej, det
utan
så.
Högen, alltså storhögens återkomst.
Självklart.
Ja, därför att under bronsåldern så var det väldigt populärt för eliten att begrava sig jättelika gravhögar. De kunde vara 50-60 meter i diameter.
Ja.
Och det var särskilt populärt ungefär 1400-1200 före Kristus. Och kanske de mest kända gravarna, det är de här fantastiska i Danmark där liken är relativt välbevarade med hårkläder och smycken. Men det där modet det ebbar ut för att sen plötsligt slå till med kraft över 1000 år senare, runt år 550. Mm. Då kommer storhögen tillbaka.
Mm.
Och de har ju inte lika piffigt innehåll i Sverige som under dansk bronsålder då. Det är människor som har blivit brända. Men det finns en grav i Norge som heter Raknehaugen som ligger inte långt från Oslos flygplats, Gardermoen. Och den är alltså 77 meter i diameter, 15 meter hög. Och nu ska den få höra det osannolika innehållet. Den innehåller trästockar, 75 000 trästockar som kommer från 30 30 000 trän.
Det är som Norges Keops-pyramid.
Ja. Mm. Ja, men har huggit ner en hel skog och lagt stockarna i den här högen. Mm. Och det är väldigt fint för oss att se de här storhögarna, oavsett om de är från bronsålder eller tidig, eller från vändeltid.
Det är lite sjukt egentligen.
Man behöver man något så stort när man ska begravas. Men du menar helt enkelt att det var poppis på bronsåldern och sen blir populärt igen då?
Ja, för att de här människorna då på 500-talet och framåt som anlägger de här storhögarna, de har ju varit medvetna om bronsålderns högar, och de är ju lite nostalgiska. Vi vet att vikingar till exempel kunde anlägga sina gravar ovanpå, eller anlägga hus ovanpå en grav från folkvandringstid. Att de liksom söker sig bakåt med lite nostalgiska.
Vi får se ifall vi återvänder till högarnas tid och igen då. Jonathan, vad har du för någon favoritcomeback?
Ja, nu, jag måste fuska lite, men då kan jag skylla på att ABBA har ju fuskat också.
Ja.
De verkar ju inte finnas på riktigt.
Utan det är sådana avatarer.
Avatarer, ja. Så att de har liksom återuppstått efter sin publika död, så kan vi väl säga i alla fall.
Det är de som sjunger dock, tror jag.
Men en liten ursäkt i alla fall, för att jag nu drar upp Magnus Eriksson, Sveriges kung i mitten på 1300-talet. Därför att han hade det ju lite jobbigt under sin samtid då. Heliga Birgitta var ganska taskig mot honom och spred rykten om honom. Och han kallades också för Magnus Smek. Mm. Vilket alltså inte har att göra med sexuell läggning, utan mer att han var lättledd och mesig i största allmänhet. Och samtidigt då så var han alltså en riktig stormaktskung. Han hade ett enormt rike under ett par årtionden där.
Han var kung väldigt länge också, va?
Ja, dessutom. Mm. Jag tror att Carl Gustav, han som är kung nu...
Han slog väl Magnus helt nyligen?
För kanske. Bara några enstaka år sedan, tror jag. Och sånt där. Men annars hade han topprekordet. Och Gustav V naggade bara i kanten, tror jag. Men det som framgår mer och mer är, och det här, Mikael Nordberg skrev en biografi redan på 90-talet om honom, men jag tycker jag vill pusha för hans comeback, därför att han är mannen som redan som, nu blir han lite gråtfärdig, som tonåring undertecknade Skara stadga.
Ja.
Där träldomen upphävdes.
Just
den 28 januari 1335. Och det borde vara vår nationaldag. Därför att det var första gången i hela Sveriges historia som alla människor fick ett människovärde. Ja, nu hör ni att jag blir tjock i
armen. Ja, det är fint.
Ja, och den mannen har redan i smyg gjort en liten comeback, och han borde liksom håsas ännu mer.
Sveriges Abraham Lincoln.
Yes.
Ja. Annika, du som 1600-talsexpert, bödelexpert kallade dig för i början också. Har du någon sån här favoritcomeback?
Ja, alltså mina associationer gick ju alltså inte alls till någon sån här glatt återuppväckande, eller vad säger vi?
Ja, comebacken kanske.
Comebacken, utan jag tänker på såna här som, ja, de är roliga för forskaren då, men kanske inte så kul för samtiden. Och jag tänker förstås på en bödel.
Ja, såklart.
Som nog dömdes till döden sådär 9 gånger.
En bödel som dömdes till döden?
Ja, alltså ofta var de ju själva dömda till döden, och sen så fick de då den här tjänsten mot att de fick leva. Mm. Det är bara det att inom ramen för tjänsten så fortsatte han ju vara en sån här som gick runt med bössan och svor och skrämde barn.
Värsting.
Och värsting var han verkligen. Och han gjorde sig då skyldig till ett antal brott inom ramen för den tjänst han uppbar. Så då blev han dömd till döden. Men på något sätt så krånglade han sig ur det här.
Ja, vem skulle döda honom? Precis. Ja.
Exakt. Så han är ju en sån här som ju då, man kan tänka sig att de då var... vad ska vi ta oss till med den här människan? Men han lyckas liksom ploppa upp i alla fall.
Han återuppstod 9 gånger.
9 gånger,
som
ja. Ja, precis.
Det är mer som återfall än comeback.
Ja, men det finns ju många exempel på just såna här som man har sett. Man följer såna här lite utanförskapspersoner som Sanna Adamsdotter i Vadstena. Hon är också en sån här som förskjuts från stan. Och kommer hon tillbaka så ska hon avrättas, och så blir man så ledsen över hennes bedrövliga historia. Och sen så 3 år senare så pop, så San Adamsdotter tillbaka igen och står då som anklagad för något nytt brott. Så då förstår man ju att hon ju... Hon dömdes inte till döden, utan att hon vandrar tillbaka på något sätt.
Mm, att fela är mänskligt. Jag tänkte vi skulle byta ämne. Då blir det lite mer forskningsnära, för det är ju så att vid Uppsala universitet har inrättats ett nytt forskningsinstitut för indoeuropeer. Om indoeuropeernas historia och språk. Hur sugna är ni i panelen på att lära er mer om det här? Det här är ju alltså någonting som förr i världen associeras mycket med arierna, tankarna på arierna. Någonting som inte minst togs upp i det gamla tredje riket. Jonathan, du har ju intresserat dig också för den här frågan. Vad tycker du om att det nu får ännu mer fokus med indoeuropeer?
Jag tycker det här institutet är en fantastisk idé. Det är alldeles underbart. Och då ska jag deklarera först då att när vi pratar om indoeuropeer så pratar vi enbart om att det rör sig om människor som pratar indoeuropeiska språk. Mm. That's it.
Som vi gör.
Ja. Mm. Och sen så finns det inom varje forskningsgren, och man kan till och med dra upp barnboksproduktion, så har en gång i tiden nazisterna varit framme och smutsat ner på ett eller annat sätt. Och det innebär inte att vi ska sluta läsa Astrid Lindgren, tycker jag. Mm. Så att det är samma sak här. Och det är en del i det här att arkeologi handlar om att studera människor på alla tänkbara sätt med alla tänkbara metoder. Så vi använder skriftliga källor som historikerna. Vi använder arkeogenetik, vi använder som i det här fallet då språkhistoria. Och det finns så här underbara saker som dels som man är språknör naturligtvis då. Men det finns också den här möjligheten att rekonstruera tidiga gudomar och annat då, jämföra gudanamn och epitet och sådana där saker. Så att det här välkomnar jag verkligen. Mm. Och jag hade en kollega som var med på seminariet, och om jag får bara ge en liten kort inblick i de här forskartyperna.
Jag vet ju, du kan ju prata lite ur indoeuropeiska, är det inte så?
Ja, jag kan räkna till tre.
Ja, låt höra.
Oinos, do, tres.
Det låter ju som, ja.
Ja, så lät det för ska vi säga, ja, 5000 år sedan. Ja. Då. Mm. Men min utsände pratade i alla fall med en av forskarna. Mm. Därför att
inte på indoeuropeiska, eller nej?
Nej, ja, nej. Jo, de pratade nog på engelska, tror jag. Jaha, det har ju till de indoeuropeiska språken. Men det handlar ju också om att studera andra språk som kommer i kontakt med indoeuropeiskan och rekonstruera språk. Och då berättade han om sina forskningsresor i Sibirien, där han håller på och kartlägger ett utdött språk. Och det finns bara ett par gamla tandlösa farbröder som fortfarande förstår språket, och de har varit tvungna att bekosta löständer så att de kan prata ordentligt. Och det där tycker jag är så gulligt.
Heja indoeuropeerna. Kristina, ja. Har du någon relation till de här?
Ja, men jag tycker det är alldeles fantastiskt att den här forskningen blir av. Man skulle ju kunna tänka sig att det är synd om indoeuropeerna som har fått så oförtjänt dåligt rykte på grund av nazisterna, men samtidigt de var ganska bra på att skaffa sig ett dåligt rykte själva, för när de kom ridande då från de här slätterna norr om Svarta havet och Kaspiska havet, då kommer de här männen ridande ensamma, och så plockar de upp kvinnor på vägen. Jag tror kanske inte att det var, ja, något samtycke.
Det var bara en
där.
Del av dem.
Mm. Ja, men det är sånt man kan se i DNA, vårt moderna DNA, va? Att det är mest männen som har avsatt spår, är det inte så?
Ja, men redan i, alltså det roliga nu med arkeogenetiken är att man studerar tidiga skelett, och då kan man se, och då handlar det just det här om att man kan se olika migrationer och annat och rörelser. Och allting visar sig vara väldigt, väldigt komplext. Men det gör, som är väldigt spännande, som Kristina nämnde, det är att vi får liksom en bättre bild av hur språken kan ha spridits. För de spreds ju både genom att folk flyttade och sen genom att folk lärde sig nya språk. Mm.
Men jag tycker det är så spännande just det här att man kan, oavsett om man står vid Göta älv eller vid Ganges, så är det samma ord som vi använder oss av för syster och bror och sådär. Mm. Och dessutom att som arkeolog så tittar man ju i gravar och i hus efter släntrisser och efter olika tekniska grejer för att förstå hur utvecklingen har skett. Men här kan ju de här språkforskarna gör på samma sätt, när man ser vilka ord fanns det, alltså de har ord för vagnsdelar och vagnshjul och sådär, och se hur
avslöja kulturen,
ja, genom språket. Ja.
Annika, en 1600-talsexpert,
ja,
vad tänker
jag
du?
Jag tänker ju hela tiden att vad kommer Georg Stjernhjelm och den här fornforskningen på 1600-talet som ju slog fast att ju goternas språk, eller götiskan, ju egentligen var ett ursvenskt språk. Så jag vet inte, har de plockar de med de här?
Det gör de säkert.
Ja, Annika, nu kommer du bli lite upprörd. Men sen 1600-talet så har språkforskningen utvecklats en aningen. Och det där ses som lite förlegat.
Du tänker på det?
Anna, de argumenterar ju rätt övertygande annars. Och inte bara svenska språket, utan också egentligen att den svenska, eller att världens, alltså all världens civilisation ju i själva verket springer ur den svenska myllan.
Ja. Precis, alla kom från Sverige. Det är Atlantis låg i Sverige.
Alltså, hela den antika historien utspelar sig där. Jag vet att min hemkommun, Täby, det är Tebe.
Ja, ja. Mm. Nej, men det har jag läst. Så att,
jag tycker den här teorin ska få en comeback. Helt
Precis, ABBA kan slänga sig i väggen.
Vi behöver panelkommentarer på det sista av våra aktualiteter här. Den sjunde säsongen av Det sitter i väggarna har precis haft premiär på Sveriges Television nu här i september. Hur bra är det här med att uppmärksamma ett hushistoria på att lära sig historia, att väcka intressen? Vad säger du, Annika, om det?
Jag tycker det är fantastiskt bra. Otroligt träffande.
För historiker sitter ju ofta i arkiv, de är långt ifrån någon som helst
absolut.
Konkret.
Alltså det beror ju på vad vi vill veta förstås och vad vi är intresserade av. Men jag själv är ju oerhört intresserad av det här som man kan ta i, eller som man liksom skulle vilja kunna ta i. Alla spår efter människors verksamheter. Mm. Och att kliva in i ett gammalt hus är ju nästan lite intimt. Det är nästan lite som man känner ibland att oj, vad är det jag tar del av egentligen? Alltså det kan ju verkligen väcka de här känslorna av att man, när man ser sådana här nedgångna trappsteg och man ser hur ljuset lyser in genom fönster och vet att så här har det sett ut i 300 år eller 400 år eller vad det nu kan vara. Mm. Sånt där kan ju verkligen väcka...
Man kommer historien nära.
Komma historien nära. Och sen rent allmänt då, om man går och tittar lite mer i ur arkivaspekt, så är det ju ett hus som utgångspunkt är ju en suverän väg in för att se hur människor har levt. Alltså hur många bodde i hushållet, vilka roller hade de... Var sov de? Var umgicks de? Alltså den här typen av, det finns ju en outtömliga källor till perspektiv.
Mm. Och ni som arkeologer och Kristina och Jonathan Kristina just, alltså arkeologer kan ju ibland vara helt extremt besatta av hus. Det känns ibland som att de här stolphålen är det enda som arkeologer är intresserade av.
Ja, det är ju tyvärr så för arkeologer att det sitter inte i väggarna, för de finns ju sällan välbevarade, utan det sitter i stolphålen. Det är alltså mörka fläckar i marken. Det är gropar där de takbärande stolparna har stått. Mm. Och det kan vara otroligt frustrerande att gräva ut en sån stolphål. Man kan sitta i timmar och ibland i dagar. Och till slut i botten så hittar man en gummituta. Stolphålet är inte från 1900 före Kristus, utan 1900 efter Kristus.
Ja, ja.
Men med detta sagt, stolphål är fantastiska, för du kan se hur husen ser ut, hur de har utvecklats, bebyggelsens utbredning. Ta upp åkra där det har stått ett tempel i 700 år och där stolphålen är gigantiska. Men det finns ju också väggar kvar ibland. Ta till exempel på Öland och Gotland där husgrunderna var gjorda av sten. Så än idag så kan man ju gå in i övergivna byar som övergavs för ungefär 1500 år sedan och bara spatsera omkring där. Men jag vill anknyta till det som Annika sa också, där med hur viktigt det är att besöka platser, besöka husen. För att jag har ju intresserat mig för Årstafrun, Märta Helena Renstierna, som skrev dagbok i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Och när jag skrev en biografi om henne så besökte jag hennes hus och såg precis alla rummen, kakelugnarna. Men när vi öppnade fönstret så kände vi doften av syren. Och det är ju hennes syrenbuskar, ättlingar till dem, som fortfarande så kvar där utanför. Och så hörde vi taltrasten. Hon skriver ofta. Så det, de här fåglarna, det är liksom barnbarnsbarn till de fåglar som fanns där på hennes tid. Så det är så viktigt att insupa atmosfär och...
Och vad tänker du då, Jonathan, om det sitter i väggarna, alltså behovet av att ha en plats?
Kristina har ju en poäng där då, att även när vi hittar välbevarade hus så brukar det oftast vara så att tak och väggar är i behov av lite reparation, man ska säga. Det har gått
som arkeolog,
ja. Men nederdelen av väggarna kan finnas ibland. Och sen så skulle jag ändå vilja vinkla upp den här, du berättade om en liten trötthet när det gäller att gräva stolphål. Mm. Själv minns jag när jag var ute i fält att jag tyckte det var väldigt roligt med stolphål. Därför att det var som att en liten upptäcktsfärd, att titta, här är ett stolphål och här är ett stolphål till. Och båda två är på rad.
Ja,
det där är ett litet skämt om ni tänker efter det. Och sen fortsätter man och så kan man alltså kartlägga ett helt hus stolphål för stolphål. Mm. Och det här att gräva upp liksom en hel gårdsplan med alla husen i skala 1-1. Det är en ljuvlig upplevelse om vädret är bra, vill säga. Och så måste jag också nämna mitt livsgrävning. Det var när jag grävde upp ett hus under en sommarstugetomt som innehöll hela kosmos. Och då kom vi in på indoeuropeerna. Därför att det här huset var ett tempel 4300 år gammalt. Med nerpetade, det var 16 människoskelett nerpetade, brända och nerpetade och sorterade med skallben i ena änden och rörben i andra änden. Alltså det var, och krukor och yxor och det ena med det andra. Och sen, och det roliga var att det här låg under en gräsmatta utanför Södertälje, och på den gräsmattan satt Siv Johansson och drack kaffe, för hon hade sin fikaplats där. Och hon sa, när jag berättade om det här då, vad utgrävningen gav, så sa hon, oj då. Men det spännande då, det är att det mönster som dök upp då med skelettdelar och alltihopa, det är en, ska vi säga, kosmologisk berättelse. Det var ett sätt för de här stenåldersmänniskorna att bygga upp ett kosmos. Så att det tycker jag säger väldigt fint vad ett hus kan betyda. Att det kan innehålla hela universum.
Det säger Jonathan Lindström, alltså arkeolog. Och vi har också hört Kristina Eker och Eriksson och Annika Sandén. Tack för ert första paneldeltagande. Vi hörs snart igen, va?
Ja, det gör vi.
Det gör vi.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.